Välkomna till slaget efter 12. Så här på 13-dagen så ska vi ha en lite sån här specialsändning. Vi ska försöka summera ihop året som gick ur naturens synvinkel. Och det ska vi göra här tillsammans med Leif Schulman som är generaldirektör för Finlands miljöcentral. Välkommen.
Tack.
Och Peter Böcker, politik- och miljöreporter på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack, tack.
Och du är ju också årets, snart väl det nu, men Topelius-pristagare.
Ja.
Och just för din journalistik alltså, och särskilt då miljöjournalistiken, om jag inte kommer helt fel ihåg prismotiveringarna.
Ja.
Det där, jag börjar med dig, Peter Böckert. Hur blir det mer på plus eller minus den här året som gick år 2022? Om du nu tittar på det ur naturens synvinkel, går det ens att svara på en sån fråga?
No, jag skulle säga som så att kanske på minus om man tittar helt på något sätt naturvetenskapligt. Men sen om man tittar också samhällsmässigt på det hela så tror jag ju att till exempel så lyckades regeringen driva igenom en naturvårdslag, en förändring av den, en reform som är ganska bra och det där mycket bättre än den tidigare, även om den urvattnades på slutet så att den inte blev riktigt så bra som den kunde ha blivit. Och sen så förstås så hölls det här internationella biodiversitetsmötet i Montreal där man också kom fram till att det där resultat som kanske var bättre än väntat och därför hänger förstås sen allt på hur det implementeras. Men nu tror jag att både nationellt och globalt så gick det lite framåt men kanske inte så mycket som man skulle ha hoppats.
Mm. Jag ställer samma fråga till Leif Schulman.
Nu, jag tycker att Peter nog gjorde en bra sammanfattning men kanske jag nu skulle ta ett steg tillbaka på det viset att jag tycker inte att frågan egentligen är riktigt berättigad så tillvida att det är ju inte frågan om ett maratonlopp och då är det inte, spelar inte så stor roll vad tiden på 100 meter är inom det här loppet. Alltså, vi har framsteg, vi har bakslag. Om man tänker på den globala situationen så vi kan vara ganska nöjda över att politiken i Brasilien förmodligen kommer att ändras vis-à-vis Amazonas. Samtidigt är kriget i Ukraina också en förstörelse för naturen. Så vi har liksom saker som är på plus och på minus. Men att som, precis som Peter sa så nu har vi ju liksom tydliga politiska såna plus på den här listan. Att det här internationella biodiversitetsavtalet och sen på den europeiska fronten. EU har ganska starka linjedragningar som nu ändå liksom formar politiken i medlemsstaterna. Så nu skulle jag säga att det kanske så där ändå i långa loppet så är det mer på plus än på minus.
Mm. Maratonlopp, det är säkert. Just så. Men en bit av det här maratonloppet var också ett som beskrevs som ett jättemisslyckande. Det var klimatmöte i Egypten. Vad tänker ni om det? Att var det just ett sånt stort fiasko som man har låtit påskina eller berätta?
Jo, nu tycker jag väl det. Att det var kanske just så stort fiasko som det bara kunde bli där. Att det där framstegen var hemskt små. Om liksom slutresultatet är det att processen fortfarande lever. Om det är det som är det positiva i det hela. Att man inte har gått och begravt hela allting. Så då är det nog så klänt som det kan bli. Att det skulle behövas snabba framsteg och mycket större framsteg och i synnerhet liksom, det är ju en kamp mot tiden det här också så att det där, vi skulle inte ha råd att slösa bort år på sånt här på bara nonsensprat och bromsande och så vidare utan det skulle nog behövas liksom resoluta beslut. Samtidigt så det där på klimatmötet var kanske det bästa det som hände utanför agendan det vill säga att massor saker går framåt, det finns massor av företag ute i världen som gör bra ifrån sig och vill vara föregångare och så vidare så nu händer det bra saker där också men att det är den här politikbiten som alltid släpar efter där att allt annat går liksom före och sen först vågar politikerna fatta beslut om sånt som samhället egentligen är överens om.
Leif Schulman, håller du med om den här analysen?
Jo det var en bra analys. Man kan egentligen lite filosofera tycker jag mer också om dagens politik. Det är hemskt mycket just i många ärenden. Så går det ut på att just komma på efterhand med. Att man väntar först och ser vad folk vill. och sen gör man politiken enligt det. Istället för att ha visioner och liksom, vet du, en ideologisk väg framåt som man ber folk följa. Så det här liksom ändrar sig helt. Det är sånt här reaktivt enligt det att vad människor kanske vill. Och nu har vi då liksom den situationen just inom klimatpolitiken att det finns allt för många beslutsfattare ännu som inte vågar binda sig till att till exempel helt köra ner fossila bränslen. För det finns så pass stora ekonomiska intressen i dem ännu. Men samtidigt har vi då förstås en massa föregångare, eller det börjar ju vara mainstream redan inom företagen att det där den här liksom gröna transitionen, om man verkligen söker lösningar på att slippa de här fossila bränslen. Så det är liksom den här politiska processen är faktiskt ganska deprimerande rent ut sagt. Men samtidigt så tycker jag inte att helhetssituationen är riktigt, riktigt så dålig. Precis som Peter sa, det finns ändå en massa framgångar sen på andra sektorer än politiken.
Men om jag petar lite i det som du sa, så det där, är det liksom bra business att vara klimatsmart och så där föregångare, så som du sa att en del företag ändå är?
Absolut, jag tycker det är självklart att det är det. Men samtidigt så har man ju alltså förstås kolossala investeringar ännu kvar i fossilekonomin. Och det är ju liksom, det är fråga om att det här som Peter sa, det ännu också förekommer som ett bromsande, vilket liksom känns frustrerande. Så det är kanske ganska långt frågan om att försöka ännu i några år få ut vinsterna från de här investeringarna som kommer att bli liksom helt outdated liksom mycket snart.
Det är din framtidsvision?
No, alltså, jag tycker att vi nog, det är liksom, hur ska jag säga, vi ser det ju nog liksom, det syns i statistiken, det syns liksom i ADS kvantitativa trender, att hur investeringar nu går och liksom vilka sådana här mer klimatsmarta sektorer eller lösningar som stiger eller liksom blir allt allmännare med väldig fart. Så det är liksom en sån här, på sätt och vis en kamp att man försöker ännu utmäta liksom det sista man hinner. Om nu tänker jag på, det är ganska omöjligt att se att saudiarabiska makthavare skulle liksom säga att okej, vi sloppar oljan. De kan inte säga det högt, fast de garanterat ser att det är dit vi är på väg. Men att så länge det går att bromsa processen, så länge går det ännu att samla in de sista intäkterna och det där förrän man sen hamnar och hittar på lite annan ekonomisk bas för landet.
Vad tänker du, Peter Buckart, om det här med smart business? Eller, jag kanske lite efter det att omställer man sig på grund av att man är tvungen eller för att man faktiskt vill gott? Var lite vara cynisk här.
Jag behöver vara cynisk. Alltså företagsverksamhet går förstås ut på att göra vinst och göra bra business. Och det där, då måste man ju göra det på det sätt som det går att göra. Men där är ju företagen olika, och en del har sett redan tidigare att det finns de här möjligheterna med att gå vara föregångare och våga och ta lite risker där på den fronten. Och sen när det börjar bli mainstream så är det liksom, börjar det snart vara omöjligt att inte göra så som föregångarna har gått. Och det är kanske den här transitionen som är på gång nu, som Leif också nämnde här, och det där att snart, så småningom så börjar åtminstone nästan alla hänga med där. Att kanske också den här den norska stålfabriken, att de väljer Finland, visar att vi har gjort någonting rätt här i politiken, att inte Finland är ett så oattraktivt land för investeringar som det ofta påstås här. Sen är det förstås en annan sak om den blir av på riktigt, men i alla fall.
Ifall någon nu skulle ha tillbringat de sista dagarna under en sten, så ska jag kanske upprepa att vad det handlar om, det som du talar om, den här stålfabriken. Du talar alltså om den här jätteinvesteringen som åtminstone diskuteras just nu i Ingo, för att se hur det är ju inte något beslut ännu.
Nej, så är det. Och det finns säkert också det där en annan sida av den, att hur bra är det sist och slutligen för miljö med en så enorm fabrik i Ingo. Men det är kanske en annan aspekt av det hela sen.
Jag tänker så här att när man talar om det här med ekonomi kontra natur, så får man ju ofta den bilden, och inte minst här i Finland, av att det är två sådana intressen som är helt omöjliga att förena, åtminstone om man lyssnar på den politiska gläfsande så där när folk går åt varandra. Som ett exempel, skogsindustrin. finns det något sånt som grön skogsindustri, Leif Schulman?
Ja, no, alltså, jag kanske inte skulle använda ordet grön. Det är lite det är sånt här, hur skulle jag säga, idealistiskt ord. Hur definierar man om någonting är grönt eller inte? Men vilka liksom, alltså, hållbarhet kan man ju mäta på många sätt. Man kan mäta förstås ekonomisk hållbarhet, att man rör just att om en investering producerar vinst i långa loppet så kan man väl anse att det är en hållbar investering ekonomiskt sett. Och sen om vi tänker då på hållbarhet, andra aspekter av hållbarhet, så liksom man talar om sån här hård hållbarhet, så måste man alltid sätta den här liksom miljöns bärningskraft och liksom miljömässig hållbarhet som en grund. Att allt baserar sig ändå på det. Om det inte är miljömässigt hållbart så kommer det i långa lopp i något skede att krascha. För att om man tänker just på skogsindustrin, så om skogen inte fortsättningsvis producerar det råämne som skogsindustrin ska använda, så då är det ju liksom miljömässigt ohållbart. Och då är det samma hur bra business det skulle vara liksom mätt i pengar. Men att de inte går att producera det här råmaterial, råvaran, så då funkar det ju inte. Så det, men det utav vidare är klart att det är möjligt att bilda, eller bygga en skogsindustri som är hållbar också miljömässigt. För tillfället är vår skogsindustri inte det. Vi kan mäta att naturens mångfald minskar. För tillfället har också kolsänkan i skogarna gått ner. Den är visserligen på plus ännu, men att man kan ifrågasätta att kommer den att hållas på plus. Skogsindustrin förorsakar mycket förorening i vattendrag. Så det är många sådana aspekter som visar att den inte är miljömässigt hållbar. Men vi vet nog hur man kunde justera praxis så att man skulle få det hållbart. Eller åtminstone åt ett hållbarare håll. Så jag skulle säga att det är möjligt. Vi kan ju inte utnyttja naturen utan följder. Men de följderna kan liksom hållas inom rimliga gränser så att ekosystemen inte slutar funka.
Vad tänker du, Peter Buckert, om den här diskussionen som är ständigt pågående i Finland? Och den blir ofta ganska argsint också sen när åtminstone om man bekantar sig med diskussioner på social media. Fast det här blir det ju alltid lite argsint.
Jo, det blir det. Men jag tror att liksom, det är nog en relevant diskussion, men man måste greppa de här perspektiven nu. För att det är ju inte så att naturen och businessen på något sätt skulle vara varandras fiender, att väljer man det ena så förlorar man det andra, utan man måste ju kunna anpassa dem så att det funkar båda två. Och då liksom har man under hela 1900-talet har man bara sett att business går först och liksom sen att för inte så jättelänge sen hade vi en statsminister som sa att det är viktigt att Finland har en bra ekonomi så att det finns några pengar över så att vi har råd att lite ta hand om naturen också. Och det är liksom 1900-talstänkande, medan på 2000-talet behöver man tänka på det sättet att det där vi behöver anpassa vår ekonomi så att den inte förstör naturen, för att utan naturen så finns det snart ingenting att bygga hela ekonomin på. Att jag tycker till exempel det var ganska fräscht när det kom den här rapporten från jubileumsfonden Sitra häromdagen som just talar om de här megatrenderna och menar det här med att naturens bärkraft är liksom faktiskt den mest centrala av alla megatrender för tillfället och den återspeglas på alla andra. Att om inte man förstår att om, utan en bärkraftig natur så har vi snart ingenting annat heller, då går det inte att bygga någon ekonomi. Att det är liksom den vägen man behöver se på det hela.
Den som förresten är intresserad av de här megatrenderna kan lyssna på nyhetspodden där Johannes Staberman då gjorde ett avsnitt om just det här megatrenderna och där man också förklarar närmare vad det här handlar om. Men det som jag har liksom själv tagit del av på social media så här ganska bittra utspel av folk som bor i skärgården eller på landsbygden och säger att vi är alltid skyldiga till allt. Det är vårt fel alltihopa. Nu får vi inte ens använda vår skog längre för att ni som bor i stan säger att vi har verkat för mycket. Och då har du den här klassiska motsättningen redan. Det är ofta ganska tragiskt den här diskussionen, eller så, om man nu ens kan kalla diskussion som sen börjar på det här sättet. Hur ska ni liksom åtgärda det här? Det borde ju få något pris om man hittar en lösning, men att Leif Schulman...
Nej, alltså jag tycker det här är en mycket liksom, en viktig fråga. Naturvetenskaplig fakta är ju bara en bråkdel av lösningen.
Precis.
Att vi måste ju liksom, vi måste ha gemensam förståelse och därmed sen åstadkomma eller nå gemensam vilja att bygga en positiv framtid. Och det där, det är ganska spännande det här med det här att man känner sig skyldig eller man liksom är skuldsatt. Ja, okej, det kanske är allmänmänskligt, men att jag tycker mig också se liksom politiken som skyldig till de känslorna. Att vi har hemskt mycket liksom gått på något sätt in på en sån här linje att man just liksom söker de här motsättningarna. Jag menar det att om någon hämtar fram ett faktum, säger nu att det är illa att äta för mycket fett, djurfett där, så inte behöver man ju liksom inte beskylla, det är ju någon, det är ett faktum och sen får var och en då liksom välja hur den reagerar på det här faktum. Det är nog lite samma med det här att vi har ett faktum att klimatet varmnar på grund av att vi har för mycket koldioxid i den där atmosfären. Det är inte desto mer någons fel eller förtjänst, det, så är det, och så måste vi finna lösningar. Att det är ganska spännande tycker jag det här som du nämner, men det är hemskt viktigt att beakta det och det där, att försöka nå lösningar liksom, så att vi inte ökar på motsättningarna i samhället.
Mm. Peter Bucke, tillägga någonting här?
Jag tycker det är just så där, men det viktiga skulle vara nu att liksom politikerna faktiskt skulle ta ansvar för det här, för det är jättefarligt om samhället splittras på det här sättet, att vi får liksom befolkningen delas upp i två delar, låt nu vara då att det skulle vara glesbygden mot stad eller någon annan sån här tudelning, för att vi ser hur det går i USA när samhället polariseras för mycket, de kan snart inte fatta ett enda politiskt beslut, och samma trender syns i Europa också, i Finland, och den här regeringen som vi har haft nu i senast 4 år så har varit ett bra exempel på hur man inte ska göra. Att liksom det är jättesorgligt när vissa partier liksom vill representera då en viss grupp bara. Om man uppfattar det så att något parti står liksom bara för miljön och något parti står bara för det där jordbruket och skogsbruket och så vidare. Och så sitter de här partierna i regeringen och försöker komma överens om någonting. Och egentligen så försöker de inte komma överens, utan de försöker bara motarbeta varandra. Den här samma polariseringen går in i politiken. När politikerna just borde vara de som också tar ansvar för att alla hålls med i de förändringar som det här samhället måste gå igenom och kommer att gå igenom oberoende av om vi vill det eller inte.
Mm.
Men om jag ännu får lägga till det lite så, alltså just att det skulle vara, tycker jag, ytterst viktigt, just som Petter säger, att politikerna skulle vara villiga att lyfta fram de här möjligheterna och lösningarna, för att vi har nog verkligen en massa lösningar liksom färdigt utforskade och liksom bevisade att de funkar, till exempel nu då i frågan om att använda skogen. Det finns mekanismer, liksom utforskade mekanismer, hur vi kunde liksom incentivera lindrigare utnyttjande eller bevarande av skogsbestånd igen, ska vi säga, just att hugga dem senare eller så här. Så det är inte fråga om det att någon måste uppoffra sig och liksom, mista sina inkomster, sitt levebröd, för att resten av samhället behöver den här tjänsten, utan vi kan faktiskt betala för det liksom, som ett samhälle, eller vi som medborgare kan liksom dela på bördan. Det finns mekanismer för det. Det är bara man skulle kunna börja ta dem i användning. Att det där, och det är det här som man på något vis liksom just skulle, precis som Peter säger, att man skulle gärna se att beslutsfattarna skulle ha mod liksom att se framåt och komma med lösningar och liksom utveckla. Låt vara att det kan vara liksom från den synvinkeln av de röstare som de liksom arbetar för, men att det kan ändå inte, det kan inte basera sig på att motsätta sig och motarbeta utveckling, utan det måste finnas, men man kan då liksom, det finns alternativa lösningar, och vi kan ju liksom politiskt debattera om vilken som är den bästa. Men någon lösning måste vi ta i användning.
Mm. Det som du talar om här, utan att säga det rakt ut, så det var förstås Centern och de gröna och deras interna stridigheter om de flesta frågor faktiskt, eller väldigt många frågor. Och därför tycker jag att den här skogsdiskussionen är jätteintressant, för att sen så, när du, Leif Schulman, just sa att det finns fakta och fakta kan man lägga fram, att så här, så kommer någon annan med annan fakta, vilket också har skett i den här skogsfrågan. Då kommer det intressenta för skogsindustrin som säger, eller för skogsägare som säger att hej, att skogen växer ju jättebra i Finland och inte ska de där i Europa säga att de har en hugg i alla sina skogar, att vi har skött det här liksom jättebra. Och så kan jag tänka mig att den där skogsägaren där på någon kobbe står mellan åsnan och hötapparna och vet inte riktigt att vem ska jag nu tro på. Förstår ni vad jag är ute efter? Att det är jättesvårt för den enskilda individen att också, i synnerhet om det går till det här gnabbande och grälande, att vems fakta är rätt.
Det där är en bra point nog som du tar upp här. Nu är det ju på det viset att det finns nog inte egentligen alternativa fakta. Alltså det finns, vi har fakta som kan vara liksom helt etablerat, eller det finns indikationer på att någonting förmodligen är så här. Men det finns nog inte etablerad fakta som är antingen svart eller vitt. Men däremot presenteras det nog ofta så, precis som du säger. Till exempel den här frågan om att vi här i Finland har skött vår skog så väl och där i Europa har det redan huggit allt. Det är ju helt enkelt inte sant. Det finns enorma skogsområden i många europeiska länder. Och det där skogsindustrins andel i nationalekonomin är inte lika stor i något annat EU-land än i Finland. Men visst finns det enorma mängder skog i andra europeiska länder. Det här är en var man förvränger fakta. En annan är det att hur väl skogsmiljön är skyddad. Alltså vilken andel av skyddsområden som finns i Finland gentemot andra EU-länder. Där har man förvrängt fakta mycket starkt i Finland. Och det cirkulerar sådana så kallade fakta som inte helt enkelt stämmer. Och sen ännu om det här att de har förstört sina skogar. Men jag menar, då talar vi ju liksom om århundrades eller till och med liksom tusentals år sedan. Så jag förstår inte riktigt liksom på vilket sätt det är fruktbart att säga att eftersom grekerna har liksom huggit sina skogar före romarrikets tid, så vad är det för ett argument? Men vi lever i nutiden och vi måste lösa framtiden, och det är liksom det som vi... Så jag skulle liksom nu efterlysa sån här det där, någon slags moral och det där, integritet i det, att vad vi påstår är fakta och vad som bara är politisk önskan.
Men om vi betar igenom det som påstås, så det andra argumentet som jag nu har sett på sista tiden lyftas fram, eftersom man nu börjar då konstatera, och det var här just innan årsskiftet, den här kolsänkan som skogen skulle utgöra, så den är liksom mycket mindre, att vi har räknat fel och oj oj oj, nu får vi straffavgifter från EU. Det blev också en väldigt skarp sån här diskussion, som jag skulle påstå att 90% av befolkningen inte överhuvudtaget förstår, att varför ska vi betala, att vad är det här för grej? Och det kan jag också hänvisa till tidigare intervjuer här, istället för att börja precis bena i matematiken, så Bernt Nordman från WWF och förklara den här ekvationen här också på, går att finnas genom en Google-sökning också här, att hur man riktigt räknar det här. Men en sån detalj som jag har hört också lyftas fram är att biodiversitet, vill man ha biodiversitet i skogen, så ska man låta gammal skog stå och den ska vara en blandad skog och allt det här. Men om man sen vill ha kolsänkor, så kan man inte låta gammal skog stå för länge. Att hur ska ni ha det nu, miljöfolk, trädkramare? Hur ska ni riktigt ha det? Det är den här tillspetsade frågan man får. Peter Buckert, du har säkert stött på den.
No, det har jag inte. Har jag ju något svar på det. Inte jag någon expert på hur man ska förvalta skogar. Men det som vi ser är att så som Finland har förvaltat sina skogar, så kanske har vi gjort det bättre än flera andra europeiska länder. Men forskningen visar att vi inte har gjort det tillräckligt bra. Eller vi har gjort det på ett ohållbart sätt. För att nu minskar skogens kolsänka, och det är ett problem. Och samtidigt vet vi att biodiversiteten minskar också i skogen. Vi har stora uttag av virke, att de här liksom vi helt enkelt avverkar för mycket och så brukar vi den här skogen på ett allt för hårdhänt sätt. Att det som ju behövs för biodiversiteten åtminstone är det att man lämnar kvar sån här död ved och mörket trä i skogen istället för att putsa liksom allting därifrån. Att där, om man tittar på andelen mörken ved som lämnas kvar som finns i finska skogar, så är den mycket mindre än i de flesta andra europeiska länder. Mycket mindre till exempel än i Estland som har skött sina skogar i det hänseende bättre. Så att det här liksom påstående att vi vet bäst och vi har alltid gjort rätt, bara för att någon annan någon gång har gjort någonting sämre, så är inte heller helt okej. Att det där, nu måste man ju nu är det helt uppenbart att vi har både den här klimatkrisen och biodiversitetskrisen, och vi har förbundit oss till att lösa båda två. Och skogen spelar en central roll i de båda när Finland ska lösa dem. Så då vet vi att med nuvarande skogsbruksmetoder plus nuvarande avverkningsvolymer så kommer vi inte att kunna lösa dem. Utan vi måste göra några förändringar där. Men exakt hur så det är jag ingen expert att säga.
Ja, vad säger du, Leif Schulman, om den här motsättningen som ja, kanske du också har blivit serverad den att det där, att hur ska ni ha det nu?
Visst, det är en mycket bekant fråga det här, men att jag skulle börja helt enkelt från det att den här motsättningen, liksom basen för en sån här motsättning finns inte. Det finns inte miljöfolk och annat folk. Att vi talar ju liksom om mänsklighetens gemensamma levnadsvillkor. Det är bara frågan om liksom hur förstås liksom olika lösningar, hur den börda de förorsakar på olika sektorer i samhället. Och det här måste vi förstås jämna ut på det viset att inte en betalar och en annan drar nytta. Men att det är inte så att det finns någon som vill ha miljön sparad och andra som måste spara miljön på grund av den här första gruppen. Det är ju en gemensam fråga som vi försöker lösa. Nu om vi kommer tillbaka hit till skogen, så jag tycker det viktiga är nu det att vi måste komma ihåg liksom, att det är basprinciperna med hur atmosfärens värmande effekt funkar. Och det är egentligen det enda som avgör det, att hur mycket vi har koldioxid eller vissa andra gaser, men om vi nu talar om, för att förenkla saken, talar om koldioxid, hur mycket vi har koldioxid i atmosfären. Så kolsänkor i och för sig är liksom intressanta bara om de ändrar på den här balansen, att de mera har förmågan att minska mängden koldioxid i atmosfären. Och då när vi har utsläpp av koldioxid, så därför behöver vi kolsänkor för att kompensera. Men det viktigaste är att vi har en så stor andel av kolet som möjligt utanför atmosfären. Nu kommer jag tillbaka till det här gammelskog versus kolsänkor. En gammelskog är inte en så effektiv kolsänka som en växande skog. Men den är ett kolförråd. Den försäkrar att kolet hålls borta från atmosfären. Nu finns det förstås risken att via en skogsbrand till exempel så förstörs den här kolförrådet, och då har vi igen kolet tillbaka i atmosfären, och det måste man då motarbeta. Men det är liksom inte så att vi ska ha antingen gammelskogar eller effektivt växande skogar, utan vi måste ha både och. Och det är överhuvudtaget det här som så ofta tycker jag, vi kommer till kritan där, att vi ska inte tala om antingen eller, utan vi ska tala om både och. Vi måste utan vidare minska på våra utsläpp. Det gör vi redan, det har vi redan gjort. Vi måste också ha kolsänkor, och vi måste se till att de kolsänkorna faktiskt också sen resulterar i kolförråd. Så som att inte bara producera WC-papper av vår skog, utan också bygga till exempel hus.
Nu är det ju en ständigt sån här fråga som väcker väldigt starka känslor, det här, just för att Finland, det är också historiskt jätteviktigt, det här skogen för Finland också, hur vi har repat oss efter krig och betalat krigsskadestånd och allt möjligt, så där har också skogen haft en stor betydelse. Nu har ju minister Ohisalo, miljöministern, kommit med ett sådant förslag att det skulle inte vara otänkbart att hitta på eller uppfinna ett sådant system där man skulle betala till skogsägare för att inte hugga skog. Vad tänker ni om det här? Alltså det är ju klart, nu är det en fråga att var ska pengarna tas till det här då? Men vad tänker ni om det här?
No, jag tänker väl att principen är ju alldeles bra, att det där på samma sätt som, jag menar, om tanken är att när det gäller utsläpp, att den som orsakar utsläppen, den ska betala för dem, och sen ska priset bli så högt att man ska lockas att göra sin produktion på något annat sätt, så att man minskar på de här utsläppen. Och så på samma sätt, om någon lyckas liksom förhindra utsläpp eller ta upp utsläpp genom att bevara en skog som fungerar som en effektiv kolsänka, så varför skulle den inte kunna premieras för det? Att liksom själva liksom tanken är rätt, men hur man sen gör det där i praktiken och får det att funka på ett rättvist sätt, och så att man om det kommer att vara skattebetalarnas pengar som man för över till de här skogsägarna, så det där måste man ju förstås vara noga med den här redovisningsskyldigheten och se till att man inte betalar för ingenting, utan att man verkligen betalar för det som den här människan låter sin skog göra. Så att om man får det att funka, så varför inte?
Mm. Vad tänker du, Leif Schumann, är det här ett konstruktivt förslag?
Ja, absolut, och jag instämmer precis, och jag hänvisar till det här en tidigare i diskussionen, just att vi har nog utforskade mekanismer, alltså det finns alternativa sätt att göra det här, och vi saknar kanske ännu liksom praktisk erfarenhet, så vi borde absolut liksom försöka liksom göra den här pilotprojekt då, att faktiskt implementera de här olika modellerna som forskare i ekonomi har kommit fram med. Alltså det finns, man talar om kolpremier, och det kan ju vara, vi har ju förstås också det här Metso-programmet, var man då kan liksom frivilligt låta sin skog skyddas mot ersättning. Så nu finns det ju sådana, och det finns ju en stor efterfrågan för sådana. Det är många skogsägare som gärna skulle ha alternativ till en del av sin skog.
Det finns också folk som har mycket pengar nu för tiden, och det märker man ju, som bryr sig, alltså som har engagerat sig på riktigt i miljöfrågor och sätta sina pengar dit också. Som exempel så kan jag då nämna att det finns ju olika sådana stiftelser som så att säga köper, där det finns folk med pengar som köper skog för att freda den. Hur ser ni på att det här tycks vara en sån här trend som till exempel, det är nu bara vad jag har noterat så här, att som folk som verkligen har mycket pengar sysslar med, är det här någonting som kan lösa framtidens utmaningar?
Inte vet jag om det helt och hållet kan lösa det. Jag tror att det är både folk som har mycket pengar och folk som inte har hemskt mycket pengar. Så gör det säkert också.
Och en del donerar gratis också om de har ärvt skog till
Precis.
Exempel.
Precis. Ja. Och jag tror att det här kanske just det är som en motkraft till att skogen har liksom, precis som du sa, att det där, att skogen betyder väldigt mycket för Finland, och jag har gjort det genom hela historien, och men samtidigt så har vi på ett hemskt snävt sätt under de senaste årtiondena sett på skogen bara som någon slags resurs. Det är en råvara och en resurs, och den kan vi utnyttja så att vi ska få liksom exportintäkter, och det är ett sätt att se på det, men vi måste ha ett bredare perspektiv, och om den här liksom hela diskussionen är mer eller mindre har varit tabubelagd i årtionden, man har inte fått kritisera eller ifrågasätta skogsindustrin och dess intressen, så uppstår det sådana motkrafter att folk blir så fly förbannade på att skogen alltid måste bara huggas ner och säljas någonstans så att vi ska göra pengar på den. Att andra tänker att nej, för skogen är ju så mycket mer. Det är ju liksom en livsmiljö för massor av arter, och det är liksom en viktig plats för rekreation och fast meditation eller någonting. Det är ett ställe som är jätteviktigt för finländarna, att man behöver komma ut i skogen och det där andas frisk luft och lugna ner sig efter en stressig arbetsdag och så vidare. Den här typen av grejer. Så jag tror att det är därför som folk har börjat reagera på det här sättet. Att man orkar inte med den här samma retoriken där skogen till slut ändå ska bli ett kalhygge och så ska man plantera på nytt. Att liksom, det finns ett egenvärde i skogen som man ser, tror jag, när man vill donera pengar till sånt här.
Vad tänker du, Leif Schumann, om?
Ja, alltså det, jag tycker att Peter har visa ord. Jag skulle kanske tillägga att det är fint och var och en liksom förstås i mån av möjlighet och intresse. Men om vi vill ha ett effektivt system, alltså om vi vill på något sätt så här liksom kostnadseffektivt bevara vår miljö och också utnyttja den fortfarande. Men nu tänker jag om skogen och skogsindustrin. Så det blir ju nog liksom i helheten ett effektivare system om vi planerar det här bevarande, så att vi kan ju liksom analysera precis att var de högsta naturvärdena är och liksom ett hurdant nätverk av skyddsområden vi borde bygga för att få liksom den största andelen av naturvärden med minsta insats. Men att går det via sån här frivillig, så då blir det ju liksom mer slumpmässigt att var det råkar finnas skog, vem som råkar ha den och så vidare. Så då kan vi faktiskt hamna i en situation var vi hamnar och skyddar en mycket större andel av helheten för att nå de mångfaldsmål som vi har.
Det som har lyfts här på, vi har några minuter kvar ännu, så det som jag tycker också har varit ganska synligt här under året som gick, i synnerhet en viss som här EU-fientlighet så där, i de här frågorna som gäller just naturskydd. Alltså man på något sätt får den här bilden att allt det här onda kommer från EU. Och det är andra som bestämmer, och de ska inte komma hit och bestämma om vare sig djurarter eller miljö, alltså skogsmiljö heller. Har ni sett av en sån, eller är det bara jag som ser det i någon sorts bubbla?
Nej, nu syns det där, tycker jag, hela tiden så här konstigt förakt mot EU, och det bygger på liksom en vanföreställning att EU någonstans där i Bryssel sitter de bestämmer. Vi är ju själva en del av EU, vi är ju med där, vi har våra representanter där, både i parlamentet, i kommissionen och i rådet, så att liksom vi är med och bestämmer, och när det gäller i vissa frågor, som när det gäller miljö till exempel, så det är gränsöverskridande. Att om man vill skydda miljö och till exempel fågelarter på ett effektivt sätt, så flyttfåglar känner ju inte gränser, fast de flyger över dem hela tiden. Så det där, om man vill värna om de här fågelbestånden, så måste man göra det i samarbete. Och då behövs det liksom gemensamma spelregler för alla som hör till den här unionen. Och därför finns EUs direktiv som det där reglerar miljölagstiftningen också i Finland. Och det är liksom inskrivet i vår egen lag också vad vi ska skydda och hur vi ska skydda. Att liksom det där, att skylla på EU är nog ganska kortsiktigt. Sen kommer det förstås vissa det där kanske lite plötsliga eller oväntade ukaser kring någonting. Men också där så det där leder de till, som startade från kommissionen, men de leder till politiska processer som ska godkännas av alla medlemsländer och så vidare. Så att det är ju en del av demokratiarbetet. Inte kan man vara arg på EU bara för att ens egen vilja inte alltid går igenom när det gäller ett samspel mellan många nationer.
Avslutningsvis ett kort svar om det här av Leif Schulman också.
Det är ju typisk populistisk politik att skylla på någon extern kraft som är emot oss små finländare. Det där, vi har ju hittills varit hemskt mån om att ha ett sån här regelbaserat internationellt system. Det är liksom alltid sett som småländers fördel. Och nu plötsligt sen när det finns gemensamma regler som verkligen ska följas, så nu plötsligt just i den här frågan så är det också på något vis förvrängt. Jag tycker det är lite löjligt, direkt utsagt.
De orden yttrar Leif Schulman, som är generaldirektör för Finlands miljöcentral. Peter Buckert har du också hört här idag i Slaget efter 12, som är politik- och miljöreporter på Hufvudstadsbladet. Mitt namn är Bettina Sågbom, och jag hoppas att det här just inledda året 2023 blir ett gott år ur naturens synvinkel. Och så önskar jag er båda två riktigt god fortsättning på det nya året. Tack för att ni kom.
Tack.